It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Shoot, what have you read?
Quite often you say it's the Persians who invent this, who invented that. But I've been like diving deeper and deeper into Mesopotamia and Egypt. And shit, it's fascinating like how much influence they have had, not just on Europe, but even on Judeo-Christianity in general.
Mm-hmm.
Like I was reading a bit into the origins of Judaism and how it came about. And so that, you know, that Judaism or came from Yahwism, like the God Yahweh.
Mm-hmm.
And this was like a Canaanite religion. So the Canaanites who are the people who lived in the Levant area.
Mm-hmm.
And the Canaanite religion is actually very, very influenced by both Egyptian and Mesopotamian religions. They even had like similar gods and so on, the Canaanites. And that is like, and then you kind of, it's also interesting to see what groups separated from the Canaanites and why. So the Israelites, for example, they kind of developed a different identity from the Canaanites, in a sense, mainly because Egyptian influence also, because the Egyptians, they had Canaan under control more or less, but they were very much interested in the cities, not so much in the countryside and the highlands.
Can you give me a timeline, rough timeline?
This we are talking...
Hur många år BC, bara så jag kan få det i huvudet?
This before the Bronze Age collapse, so it's around 13th century BC.
Okay, so det är innan Axial Age.
Axial Age.
Det som vi i väst menar är grunden till all civilisation, basically.
Mm. Is there like a point where...
Ja, men det är väl någonstans 800 före Kristus. Det är då världen började get its shit together. Det är då...
What?
Ja, men det är då late Greek civilization börjar. Plato, Aristoteles, alla de här kommer till. Det är så vi får lära oss i skolan.
But yeah, that's interesting. And this is what I thought before also, but I never really... Now, I don't really understand. Like, if you trace history back enough to the civilizations of Mesopotamia and Egypt and the Phoenicians and how much all of this has influenced Europe, why is this disregarded in a sense? And like, it's like you are saying, like, everything has begun with the Greeks.
Okay, jag kan bli väldigt konspiratorisk. Men jag tror det är historieskrivning för att rättfärdiga att just du är på en speciell plats i världen.
Makes sense though.
Ja, men jag tror folk behöver det. Varför ska du annars gå upp på morgonen? Om du får reda på att allt som finns i världen, you have nothing to do with it, you're just a piece of shit. Fan. Du kan inte bygga en nation på det sättet.
No.
Och sen är det ju inte en lögn att grekisk civilisation, romarriket har varit extremt inflytelserikt på vad Sverige är idag också, såklart. Right. Så jag förnekar inte det. Men sen hur du framar det.
Yeah, but it's also, isn't that also like pretty common, like because and that even like historically has been the case. There is no culture that comes and says, by the way, we copied everything from other culture. They are like, we invented this. So it's us who discovered this. So it's not very strange that they wouldn't like refer to the Greeks and the Romans. But that is more difficult to do with Judeo-Christianity, though, because it's like, I mean, it was not even in Europe. Like the Judaism is like.
Ja, men du vet, allt börjar ju med. Alltså om du ska ha någon sorts jävla självkänsla om din person, vem du är och vem du tillhör, på något sätt måste det länka till din pappa och mamma och deras förfäder. Mm. Om deras förfäder inte gjorde ett shit och inte bidrog ett shit till världen, då har du ingen självkänsla att bygga en identitet på.
Mm.
Så ett sånt samhälle skulle kollapsa, tror jag. Folk skulle bara bli nihilister och deprimerade. Så det är såklart du behöver självförhärliga your place, din plats i historien.
Right.
Det är inget konstigt. Yeah,
men
jag fattar. Så judiska, kan vi kalla det civilisationen? Eller folket?
Ja, oh, like or culture, whatever. Like,
det är för distanserat från västerländsk civilisation, menar du? Att,
yeah, okay. Exactly. So okay. I don't know like why... Oh. But anyways, so what's also interesting is to see how the Israelites' identity has come to like develop, because some people say that identity develops mostly in a negative form, meaning that you kind of say, "Okay, we are what these people are not."
Mm-hmm.
So it seems that the Israelites are the Canaanites who were living in the highlands, and they kind of contrasted themselves with the Egyptians, but also with the Canaanites who lived in the cities, who cooperated with the Egyptians.
So de tog avstånd från alla dem?
Yes,
okay.
In a sense. Mm-hmm. And then they started to develop their own identity in that way.
Det heter schismogenesis förresten.
Schismogenesis, vad är det?
Att genom att skapa en schism mellan dig och de andra så skapar du din egen identitet. Det har blivit jävligt poppis på sistone. Det finns en bok som heter Början på allt som kom ut för några månader sedan.
Mm.
Av Dan Graber och någon till. Den har blivit skitkänd. Det är som en så här Yuval Harari sapiens dödare.
Really?
It's the true history of hur människan och hennes samhälle kom till.
What does it say more or less like?
Att det inte finns någon tydligt mönster i hur människor har levt. Det finns alla möjliga samhällsskick. Det går inte att säga att nomadstammen var på det och det sättet. Det finns en diversity. Och att all mänsklig utveckling har varit... Nu stilmän är inte, nu är jag jävligt dryg mot dem. Men i alla fall, de använder schismogenes som centralt begrepp. Att det är genom att ta avstånd från andra som du skapar din identitet.
Yeah, I'm not so sure I entirely buy this.
I guess
it like contributes. That's not weird that it does.
Mm.
But I'm not so sure that this is how identity is created to begin with.
Mm.
Like you have to... So, if that's the case, are you first like blank, no identity, and then you have to meet another group to start to have something at all? I don't know. It's not super convincing. I was also, since this whole talk about Yom Tov and Muhammad being a warlord and things like that, it is rather the rule more than the exception that religion is kind of related to war. And the warlord is quite often becomes, like war chieftain becomes the ruler, in a sense. Mm-hmm. That happened like quite often in the Near East, and in Egypt also. Like in Egypt, for example, it was after the Pharaoh comes to power, one of the things that he does, like, is very eager to do to cement his both kingship and relationship to the gods is to go to war, to show like, yeah, that he's like, he's a true king, and he's like this kingship has been handed over to him from the gods and things like that. So they were quite related. So in a sense, it's strange that people would get so upset.
Över krig.
Don't you think?
Or över krig like, generellt, eller att Mohammed är en warlord?
Mohammed's a warlord.
Vilka är det som är upset på det? Förnekar muslimer att Mohammed var en krigsherre?
Yes and no at the same time.
Det är så.
It's a very interesting double thing, but that mm-hmm. exists in most religions, I think. So they kind of like admit that he went to war, attacked caravans and things like that, and even they can be even proud of like the Muslim invasions. Also, they don't want to admit that it's like it was a war cult in a sense.
Fattar. För kriget behöver du för att kunna säga att vår profet var stark, att vårt folk har varit starkt. Och att ingen kan gidra med oss hur de vill.
Right.
Vi kan stå upp för oss själva. Om du inte har krig att bevisa det med, hur ska du annars bevisa det, korrekt?
Yeah, and one of the things that's often like, even I used to think like that to some extent, it's that it was essential to be able to spread Islam. Otherwise you would not have been able to spread it.
Ja, det finns väl inga exempel historiskt på länder som har bara anammat det
yeah, exactly.
helt själva. Yeah. Till skillnad från västerländsk kultur till exempel. Det sprider sig som en löpeld genom tv och tidningar.
Right. Yeah.
USA har inte invaderat Sverige och vi är mer amerikanska än amerikaner.
Ja, det är sant.
Nu är inte det religion på samma sätt, men, men kultur överlag.
Mm. And Yahweh was actually the god of war.
Hmm.
The Jewish god Yahweh was the god of war. But that before Judaism became Judaism, really. He was just like one of many gods. But then he started to get some special status in what is called monolatrism. Mm-hmm. So it's like basically you worship a single god while not denying the existence of other gods.
Okej, okay, men din gud är högre ställd än de andra.
Någonting sånt. Ja. And this is like started to happen very gradual. This is like we're talking like so the Israelites maybe started to develop their identity around 1300 BC or something. And Judaism in its like mainstream force, maybe it was 2nd century BC or something like that. So this was like an insane period of time where the religion developed. And I'm saying like 2 BC that became like mainstream because it took like quite a long time until it was for the masses. Kind of.
Den judiska guden menar du?
Yes. Okay. Or Judaism in its form today.
Okay.
And one other thing that made just Israel more, was it Israel or Judah? I can't remember exactly. When the Assyrians, yes, it was Judah. The Assyrians attacked and destroyed Judah, except for Jerusalem. A myth started to spread that it was Yahweh who protected Jerusalem.
Vänta, vad är Judah i den här kontexten?
Judea, it was like there was two kingdoms, Kingdom of Judea and Kingdom of Israel.
Okay.
And Israel, Kingdom of Israel was kind of like had higher status to some extent.
Okay.
And the kingdom of Judea was, or Judah was ruled by the house of David.
Mm-hmm.
And when Judah was destroyed, except for Jerusalem, a myth started to spread that Yahweh protected Jerusalem and the house of David, and a cult started to spread that is kind of Jerusalem, house of David centered.
Okay.
And they started to copy a lot of stuff from the Assyrians then. Even Deuteronomy is very influenced by like Assyrian text and the way that they presented like Solomon and David and so on. This was very similar to the ways that the Assyrians talked about their ancestors. It was just like fascinating. But I'm also thinking about this whole thing of different identities developing, whether something similar can be happening on... Because you kind of can miss things if they are happening over very slowly over very, very long periods of time. And I wonder if something similar is happening in Sweden as some kind of separate identity that is being developed like in Orten, like compared to the Swedes.
Jag har tänkt på det där jättelänge.
Mm.
Har du hört talas om begreppet sociant?
No.
Så inom biologisk evolution, vad du egentligen studerar, det är ju information. Du studerar hur ett informationspaket som vi kallar för DNA ändras över tid.
Mm.
Sen finns ett problem inom biologin också. Och det går ut på att om vi spolar tillbaks tiden, några miljarder år eller vad som krävs, till en punkt där det bara fanns encelliga organismer, jättesimpla livsformer, då är det ju cellen, den här enstaka cellen som är organismen, då är det ju cellen som är individen. Men sen någon gång längs den här evolutionära tidslinjen så tar ju de här encelliga organismerna något sorts kliv, ett långsamt kliv till att bli flercelliga organismer. Så spola fram till isbjörn, en flercellig organism. Nu har vi isbjörnar.
Mm.
Då är det inte varje cell i isbjörnen som är en individ, utan det är hela cellklumpen som utgör isbjörnen som blir den nya individen.
Mm.
För att det är hela isbjörnskroppen som nu bär på det genetiska paketet, DNA, som behöver reproduceras för att det ska skapas nya isbjörnsbebisar. Så om du ska följa människors utveckling så måste du ställa frågan, var börjar och slutar den kropp? Hur avgränsar man den kropp, den individ, som behåller och sprider vidare all information som behövs för att individen ska överleva?
Right.
För att en människobebis som har föds, förutom informationspaketet som den har i DNA, som stöper i alla fall den materiella kroppen som den här människobebisen kommer få, är det tillräckligt för att den här bebisen ska kunna växa upp, bli stor och para sig med en till människa och skapa nya bebisar? Det är mycket mer information än bara DNA och det vi lär oss från föräldrarna genom att bara härma dem. Och den informationen, den lagras i ett nytt medium som vi kallar för språk. Så vi har ett helt nytt informationslager som använder språk som medium. Och det här informationslagret är det vi slarvigt kallar för kultur egentligen. Utan informationen som är lagrad i kulturen. För kom ihåg att DNA, det är en sorts biologisk hårddisk som lagrar genetisk information. Men sen har du också mänskligt språk kombinerat med vårt minne, som blir ett helt nytt informationslager, ett nytt informationsmedium som innehåller kulturell information. Inte genetisk information, men kulturell information.
Right.
Och utan informationen som finns i det kulturella informationslagret så klarar inte sig en människa heller.
Mm.
För att tänk dig en människobebis som föds i någon stam någonstans i skogen. Och så leker vi med tanken att jag har satt in något gift som förgiftar deras hjärnor och raderar all kulturell information, alla kulturella minnen de har. De kan fortfarande prata med varandra, men deras kultur har försvunnit. Så information om vilka växter som man kan äta, vilka områden man ska undvika, hur man jagar olika sorters djur, hur man skyddar sig mot olika sorters djur. Och där ingår också hur du skapar alla verktyg som du behöver. Pilbågarna för att jaga med och försvara dig med. Hur du gör upp eld. Hur du bygger en hydda så att du kan skydda dig från olika väderlag och så vidare. Den behövs också. Annars kollapsar hela den här stammen. All den här informationen krävs för att de ska kunna överleva. Så var börjar och slutar den kropp, den individ som kan lagra och bibehålla den information som krävs för att organismen ska överleva.
Right.
För en ensam människa kommer ju aldrig utveckla språk. Det är ju med andra människor du utvecklar språk som i sin tur blir det informationslager där du lagrar all kulturell information du behöver för den här överlevnaden. Kulturell och teknologisk information. Så det är ju stammen som är den minsta möjliga kropp, den avgränsning, den individ som kan bibehålla, lagra och sprida vidare genetisk information, kulturell information, teknologisk information för att organismen ska kunna överleva och fortplanta sig. Så på samma sätt som encelliga organismer tog ett evolutionärt kliv och blev flercelliga organismer och du fick en evolutionär övergång i individualitet, så har människor tagit ett kliv och bildat en sorts superorganism, en ny nivå av individ, stammen, ursprungsstammen, som nu bär på all information, genetisk, kulturell, teknologisk information, för att överlevnad överhuvudtaget ska vara möjlig. Och det är det som är socionten. Och det kommer från ordet symbiont. Så det är en symbios mellan människan och hennes kultur och teknologi. Och därifrån får du socionte.
And is this like some kind of...
Mänskliga stammar, eller socionter. Socionter parar sig inte med varandra. Stammar parar sig inte med varandra. Så det är inte en fullt äkta, ny sorts biologisk individ. Utan man ska mer se det som en sorts protocell, förhistorisk cell. För protoceller, de förökar sig inte genom att para sig med varandra heller. De blir fler genom att den här protocellen den blir för full av saker som simmar runt där inne. För saker åker ju in genom membranet. Och när den blir för full så delar den på sig. Eller?
Mm.
Den splittar sig och så blir den två. Så lite av innehållet går till ena cellen, lite av innehållet går till den andra. Då får du två celler. Och sen blir de crowded, de delar på sig igen. Då har du fyra celler, åtta celler. Och så får du growth. Så det är celldelning. Så,
but what happens when there starts to be some kind of discord?
Då kommer du se en celldelning i den här superorganismen som är människogruppen. Så då splittar de på sig.
Mm-hmm.
Där ena gruppen tar med sig lite warriors, lite workers, lite kultur. Och den andra gruppen i splitten, de tar också med sig lite warriors, kultur, arbetare och så vidare. Och så har du nu två celler.
Mm-hmm.
Och så hamnar ju de i konflikt med varandra.
Ja, det var intressant.
Är du med?
Ja.
Så det är en celldelning. Så när en grupp människor av olika anledningar inte kommer överens, då splittar de på sig. Så när du pratar om hur det judiska folket kom till, det är en celldelning.
Ja,
det är en
from
celldelning.
The Canaanite people, yes.
Exakt. Ja. Så alla mänskliga samhällen som har kommit till, det är celldelningar egentligen. Där du tar med dig DNA-information, teknologi-information och kulturell information. För utan det så kollapsar ju cellen. Du
right.
behöver alltihopa. Så titta inte på människa som individer. Titta på det som en grupp människor som med DNA, teknologi och kultur fungerar som en superorganism. Men vad du har i orten i Sverige, det är ju människor som har ryckts från sina rötter, inte sant? Flytt till ett extremt annorlunda land. Så det är jättesvårt för dem att ta till sig den svenska kulturen. De kan inte bara suga in det. Medan när, nu tappar jag namnen på de här begreppen. Vad kallar du dem? Det judiska folket.
Israelites.
Israelites. Yeah. De kunde med hyfsad enkelhet suga åt sig lite av assyrisk kultur, korrekt? Right. För att de delar mycket saker gemensamt. I och med att de har levt nära varandra. Eller
and the Canaanite religion was also very influenced by the... Mesopotamians.
Så det är inte helt främmande kulturell information för dem.
And they are both Semitic people.
There you go. Mm. Så språket är inte heller en barriär.
Nej.
Men i Sverige, då har du människor som har ryckts från sin kontext. De kommer hit. Och sen får de barn. Så de reproducerar en biologisk kropp. men de överför inte den kulturella informationen den här kroppen behöver för att kunna fungera. Och då menar jag extremfallen. De som föds här men blir totalt ointegrerade ändå och skapar sina egna parallellsamhällen med våld etc.
But why doesn't this body, why isn't this new body able to basically take in the cultural material from Sweden?
För att den finns inte där. De växer upp i orten. Det finns ingen Swedish cultural material där. Mm-hmm. Det finns andra människor som också saknar cultural material.
And the old people.
Ja.
Mm, from the old culture.
Exakt. Yeah. Visst, de kanske har med sig lite av språket. Men inte ens det har de, det vet vi ju.
Yeah.
Att deras hemspråksnivå är väldigt låg.
Right.
Så de kan inte sitt eget hemspråk, modersmål, tillräckligt bra för att suga in den kultur de behöver för att bli en fungerande människa med en identitet.
Mm.
Så för mig är det inte så viktigt vilken identitet du har. Så länge när du kommer till skolan åtminstone har du grunden för en sorts identitet. Du får inte ens med dig det. Du får ingen kulturell överföring från din hemmamiljö. Så du kommer till skolan med en halv identitet, om ens det. Och din omgivning är massa andra människor som inte har svensk identitet primärt. Det är bara en jättekonstig mix av massa olika halvidentiteter.
And this is the new identity that's being developed in a sense.
Den håller på att utvecklas.
Yes.
För det är det första en människa utan identitet, vad jag tror i alla fall, utan ens tänka på det. Den kommer försöka skaffa sig en jävla identitet med det lilla den har att jobba med.
Mm. Even the Swedish, like they speak sometimes, is like difficult to understand.
Vilka då? De här kidsen?
Yeah.
Ja. Så de har två bristfälliga språk. De har inte med sig tillräckligt mycket av det kulturella paketet för en identitet. Vad gör du då? Du skapar en ny utan att tänka på det.
But what do you think their kids would be then? The kids of this generation?
Bra fråga.
Because this is actually the most important question in a sense, long term.
Yeah.
Whether this is like a temporary challenge or is it a permanent challenge?
Den är permanent så länge det inte finns något sorts format där ungen hamnar i en miljö där ett kulturellt paket av något jävla slag överförs till dens hjärna. För när du inte har en identitet, då blir du våldsam.
Mm.
Det är då du tar till våld. Du har inget annat att gå på.
Or at least you become really lost.
Ja, du blir lost och sen blir du våldsam.
Mm.
För om du tittar på extremfallen, de som har börjat bilda sina gäng, du vet, skjuter varandra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Många av dem har alla de här faktorerna gemensamt. De har ingen kultur med sig hemifrån. Och miljön de spenderar i under sin barndom, den har inte heller en fast, tydlig kultur de kan suga in, korrekt? Så vad de gör när de är med varandra, de utvecklar en kultur. Den är inte så stabil just nu som vi ser. De skjuter ju varandra höger till vänster, det finns ingen kodex. Det finns inga riktlinjer, det finns inga sätt att hantera konflikt, känslor, det finns ingenting just nu. Det är väldigt rudimentärt.
But why though, like if you look at other European countries are having similar challenges, but it not at all in the same level, it seems, that Sweden is facing. And It's strange to just like, why just Sweden?
Om vi tar Tyskland då som exempel. Det brukar man använda. Det finns jättemycket turkar där och så här. Jag är inte så säker på att den diaspora som kom dit, från Turkiet säger vi, att de har lika stort problem med att till exempel farsorna är helt borta ur bilden. Där du har en splittrad familj. För familjen har ju blivit den här liksom kärn, ska vi säga, strukturen genom vilken kulturen överförs.
Mm.
Så tittar du på många av dem som är i Tyskland, det är inte kulturlösa, identitetslösa människor. Tvärtom, de har en väldigt stark heritage med sig.
Mm.
Det är samma som iranierna som kommer till Sverige. Vi får med oss den persiska kulturen hemifrån, men sen blir vi också uppmanade till att du måste ta in den svenska kulturen. Det är någonting fint. Du måste lära dig det. Du måste hänga med svenskar. Så var det för mig och i princip alla iranier jag har pratat med. Att föräldrarna var skit på med att du ska inte bara hänga med andra kids som ser ut som du. Du ska hänga med svenskarna. Du ska gå hem till dem, vi ska hälsa på varandra, de ska komma hem till oss. Så suger du in det.
Mm. But...
När du kom hit, du hade en väldigt tydlig, stark egyptisk identitet. Du var inte identitetslös.
Nej,
du var inte kulturlös.
Nej. I wasn't. But at the same time also I was also very familiar with the culture.
Västerländsk menar du?
Yes, ja. It's one of the reasons why I wanted to come here.
Ja, du har väl tagit in den?
Yes, before I came.
Via media och internet och
exactly. So I kind of like, I had basically the same values already. I knew the culture, I mean, not just necessarily the Swedish culture, but the liberal democratic values, so to speak.
Och du kunde engelska?
Yes, and in that sense it was much easier, I guess.
Så du vet när man försöker så här, okej, vi har problem med segregation. Vi har massa kids, de får inte ta del av den svenska kulturen. Och så vill man bussa dem, eller det gick ju rykte om det i alla fall. Att ja, men om vi bara bussar ut kidsen, delar upp dem så att det är lika många svenskar och invandrare i varje skola. Jag tror det är av den anledningen det inte kommer funka. Att om du har en människa som inte har en stark identitet när den kommer till skolan, så spelar det ingen roll vilken miljö du stoppar in den i efter det. Tvärtom, då måste du stoppa den i en miljö som verkligen korrigerar för dess identitetslöshet och kulturlöshet. Förstår du vad jag menar med kulturlöshet?
Yes, yes, understand. But I mean, what really stood in the way of like these kids? Absorbing the culture of their parents. I'm not so sure that would have been a good thing though.
att de absorberar sina föräldrars kultur?
Ja.
Tänker du att den är för olik?
Yes.
Ja, men om du ta ett annat exempel då. Eller vilken del av det är du menar olikt? Hederskulturen till exempel.
The degree of religiosity, for example, another thing. It would be difficult. This would be cause a lot of friction.
Men okej, ta kurder från Turkiet till exempel. Det är mycket stark hederskultur, normlära. Samtidigt så finns det jättestor andel som jobbar, en del av näringslivet, egenföretagare. Så de är fullt fungerande i det här samhället, i alla fall ur ekonomiska termer, inte sant?
Mm.
Sen har du ju problemet med hedersmord och det blir jävligt mycket konflikt. Om en svensk kommer in i den bilden till exempel och blir ihop med en av deras tjejer och så här. Men då har du fortfarande en bas. Om du föds in i en sån släkt i Sverige, du har åtminstone en chans att över lång tid, 4-5 generationer, börja bli en del av det svenska mer och mer. Kanske inte första generationen, att kidsen börjar gifta sig med svenskar och blanda sig och så. Men åtminstone har du en chans. Du har en plattform att stå på.
Mm.
Det är samma att ta indier. Det är vitt skild kultur jämfört med svensk version av västerländsk kultur. Inte sant?
Mm.
Men de fungerar. Det blir inte kaos. Det är inte så att de går och börja skjuta varandra eller dissociera sig totalt från det svenska.
No.
Det finns ett interface mellan deras kultur och det svenska.
Because there's maybe with some cultures there can be even it's not necessarily about how different the culture is, but also how compatible the culture is. As long as like you can be like different but not necessarily clashing with the culture that you
Precis.
Find yourself in.
Precis.
Can have like different traditions or whatever, but like there's no clash really. But you can also be different in a way that no, like I don't accept, I don't know, your freedom of speech, I don't accept, for example, gender equality, things like that, then it won't work. But I wonder though, like, isn't like I would say a stronger identity is more likely to lead to segregation than not. You know, a stronger foreign identity. If you identify yourself so much, let's say, I don't know, as a Turkish person or whatever, and then you are in a neighborhood or an area that's just like Turkish people for the most part, I think this would more likely to lead to cultural isolation than to be absorbed in the society, really.
Ja, för svensk västerländsk kultur, den är inte, menar du att den inte är aggressiv, den är inte expansiv. Den smittar inte av sig. Det är det du menar. Vad menar du med strong identity?
That you identify yourself more as a foreigner than a Swede. It will be more difficult for you to be part of society.
För skulle inte jag kunna vända på det och säga att svensk identitet är också strong? För att det är inte som att svenskar hip som happ plötsligt vill bli turkar, är du med?
Yeah, it is.
Så båda är starka där de står.
Yes.
Men det blir ingen överföring.
But there's a majority society and then there is a minority.
Mm.
And it will be difficult for you to become part of the majority if you are so connected to your minority identity.
Och då är frågan, är det här någonting som borde ske? Är det konstigt att det är så?
That there's two identities, you mean?
Och att de förmodligen inte alls kommer bli en del av varandra. Varför utgår vi från att det borde vara så?
Det har nästan alltid varit så, except for like history is a history of different ethnic groups swallowing each other. Like there is so many cultures, languages, religions and so on, they totally disappear when they are dominated by another. Like, take for example the Sumerians.
Mm.
They were totally swallowed up by the Akkadians. It was not a genocide. They just dominated them culturally until they assimilated fully.
Ja, men jag tror att det måste funnits någon svaghet. Tänk igen. Tänk massa människor i grupp. Det blir en superorganism. Människorna är cellen. Om den här cellen börjar krackelera. Säg att de har ekonomiska problem, de har ledarskapsproblem, det blir instabilt. Och så kommer en annan cell nära dem som är mycket större. Då kan den bara sluka upp den, korrekt?
Mm, mm.
Det kan du se med, ta persiska riket som exempel. Expanderar, de har lokala styren som styr, men du måste ändå underställa dig persiskt hov. Och sen över lång period av tid så börjar de bli mer och mer persiska. Och så har du nu, vad vet jag, du har turkmener, du har azerbaijaner, du har kurder, araber i Iran. Många av dem har kvar sina språk, men de är också persiska araber nu, är du med? Så då kan man säga att persierna har svalt upp dem.
No, I wouldn't say so.
Inte?
No, I'm talking about like the swallowing that leads to a total eradication,
okay,
of everything that is like. So there like at some point there were no longer any Sumerians. You cannot differentiate between a. There is no Sumerian to find.
Okay.
Like they are all Akkadians, speaking the Akkadian Semitic language. Sumerian was not even a Semitic language. No Sumerian cultures, no nothing. And it's the same thing like with some Arab countries, for example.
So det är egentligen det vi pratar om när vi pratar om assimilering och integration.
Ja.
Assimilering, det är att ena cellen suger in den andra.
Ja.
Och då blir det insugna materialet, liksom det biologiska materialet har följt med. Men den kommer få underställa sig det kulturella
exactly.
materialet och teknologiska materialet som huvudcellen har.
And becomes a, yeah, a part of the other culture, the other cell. Totally.
Just det. Undrar om det är därför, varför är iranier så jävla mer assimilerade än integrerade när de kommer till Sverige?
How do you mean?
Men om du tar persiska araberna, eller iranska araberna och iranska turkmenerna och azerbaijanerna och kurderna. De har ju kvar många aspekter av sin egen kultur. Språk, seder. Så de är mer integrerade i Iran. De är inte assimilerade i Iran.
Yes.
Så där håller jag med dig. Persien svalde inte upp dem.
Nej.
Utan man kunde samexistera. Det är, liksom, det är mångkultur på riktigt. Det är integration. Medan iranierna som kom till Sverige, de är mycket mer assimilerade än andra folkgrupper.
You think, but aren't they keeping still like some of the, most of the Iranians I know speak Persian, for example. They know, like they celebrate some kind of... But
när de
but,
får barn då?
Exactly, yes. That's what I was going to say.
Jag själv är skyldig.
Yes, skyldig, I mean. It's not necessarily, isn't it necessarily something bad? I don't know, what do you think?
Jag vet inte. Men oavsett vad anledningen är, jag har inte lärt min dotter farsi.
Ja. Yeah.
Och min rationalisering var att jag kan inte uttrycka mig känslomässigt på farsi lika bra som jag kan på svenska. Och då tänkte jag att det blir en brist i vår kommunikation om jag inte kan kommunicera känslor ordentligt.
Mm.
För jag har glömt bort det, jag har tappat det.
That's interesting because it seems that you have, if that's the case, you have undergone a process of assimilation.
Yeah.
I think the time when the Swedish language becomes more superior, like you have a more superior Swedish language than Persian, then this was a point at which you started to shift towards an assimilation rather than an integration. Because I would say an integration, from my point of view at least, you are still a very separate identity that is able to function in this environment. So you still, your mother tongue is not that of the main culture, for example.
Yeah. Yeah, jag kan gå mellan båda de här cellkropparna.
Right. But is your Swedish still more...
Eller båda superorganismerna.
Yeah.
Den persiska, svenska superorganismen och den pursvenska superorganismen. Jag kan hoppa mellan båda.
Right.
Jag är en cell som funkar i båda kropparna.
But your Swedish is still kind of better.
Or den persiska,
comes, comes closer to you.
Yeah.
Yes. And in that sense you have been somewhat half assimilated.
Ja, samtidigt så är min engelska bättre än min svenska.
Är den?
Ja. För att all material jag tryckt in i mitt huvud sedan jag var 12 har varit på engelska.
But even when it comes to expressing feelings or intellectual subjects only?
Både och.
Really?
Ja. Jag har inte läst svensk poesi och svensk drama och svensk whatever.
Mm. Yeah, but we're also being assimilated in the ultra super organism,
exakt.
Which is the global organism.
Ja, ja, globala väst.
Ja.
Så det är en freak show.
I know, but in that sense, this is why it's also interesting to think about assimilation as a multi-generational process, and this is why it's much more interesting generally when analyzing problems that we have in society to have a very long-term perspective.
Yeah.
You can't just think about this generation that exists now in separation from everything that is to come. So yeah, your daughter will. Like her children will be inseparable from like the Swedish people.
Så kommer det vara.
Yes.
Så kommer det vara.
Full 100% assimilation.
Hon är redan halv iranier och hon har knappt fått med sig så mycket persiskt från mig.
Exactly.
Så det är inte mycket kvar.
Exactly. And maybe that is so I would say the Iranian people seem to have a much more, I don't know if it's will mainly or, but they were much more conducive to assimilation process.
Ja,
than
och
some
jag,
others.
Ja, men jag undrar om det har, hur mycket det har att göra med att det är begreppet brain drain.
Mm.
Det kom ju till när den iranska diasporan lämnade i stora massor. Det är de, det begreppet myntade, som jag inte missminner mig.
Mm.
Och om du tänker vilka som stack från Iran först, det var högutbildade människor som var delaktiga i revolutionen. Det är inte många som erkänner det. Men de var med och störtade kungen. Och sen blev de, oh fuck, vad har vi gjort? Så det finns en enorm skam som den här generationen bar med sig när de flydde landet och kom till Europa och USA. Så jag misstänker att det har väldigt mycket att göra med att man har på något sätt tryckt tillbaka sin iranska identitet.
Right.
Man har behållit det ytliga. Vi har ett fint språk, vi har fina seder, titta, det är kompatibelt med väst. Det har man framfört. Men sen det här urpersiska, vart du kommer ifrån, vilka dina förfäder är, de persiska epics och sagor och allt det här, då har man varit lite mesigare med. Kanske inte för alla iranier, men i alla fall de jag har hängt med.
I wonder also if to some extent it had to do with like the religious that they were kind of, there have been some antipathy towards Islam for many people who have come from Iran, and you can see this antipathy or what is the opposite of Islam in a sense.
Det är väst.
Exactly.
Absolut.
Yeah.
Definitivt.
Ja. So I guess it's partly that. So they didn't see themselves in opposition to the West in any way. On the contrary, they almost saw the West as an ally.
Yes.
And Western culture as, yes, like, yeah, this is an ally for us.
Och vilket bättre sätt att kompensera för skammen av att man har släppt lös islamisk teokrati i sin homeland än att totalt bara hata på det och anamma, right, det som är icke-motsatsen till islam, som du säger.
Ja.
Just det, jag kom in på det här, för just det här med assimilation och integration. Vi pratade om turkiska kurder och att deras identitet är stark. Det finns ingen, de är inte som iranierna. De har kvar sin identitet. Det kan bli clash mellan turk-kurdiska socionten och svenska socionten. Superorganismerna, right? Men sen lärde jag mig för ett tag sedan att av en somalier, och det är flera somalier jag har pratat med efter det här, där det här är inget jag har hittat på. Jag vet att jag brukar driva om att iranierna var först med allt. Men Somalias huvudstad, Mogadishu, det är ett ord på farsi.
Mm.
Mogadesha. Det betyder kungens tron.
Mm.
Mogad, det är tron, shah, mm, kung. Så Mogadishu grundades av gamla antik parsis för jättelänge sedan. En handel, persiska handelsmän.
So you're responsible for Somalia?
Well, responsible vet jag inte, men det finns en persisk diaspora i Mogadishu. De är iranier.
Va? Yes. Ni visste inte det?
Det är fornperser. Jag vet inte när, om det är parsis eller senare. Jag vet inte. Men det är perser.
White people?
Well, alltså, de har ju funnits där jättelänge. Så då och då så har det slunkit in lite non-white jeans. Så de är inte lika vita som jag.
Nej.
Men de är inte lika svarta som en native somali. Mm. Så du ser en tydlig skillnad på deras utseende. Really? Att okej, det här är inte native somalis. Det här är någon annan variant av det. Så de har sin egna kvarter i någonstans i Mogadishu. Och de gifter sig bara inom sig själva.
Oj.
Är du med? Så där är det perserna i Mogadishu. Det är de som är superkonservativa.
Mm-hmm.
Medans jättemånga native somalis, de åker ju dit till det området. Det är inga problem. Man pratar med varandra, man gör business med varandra. Det är peaceful. Det är ingen konflikt så. Men perserna låter inte somalis gifta sig med dem. Är du med?
Mm, mm, mm.
Så där har du ju inte alls haft integration överhuvudtaget. Eller jo, det är integration. Det är inte assimilation alls.
No.
Det är en integration på en viss nivå. Där du gör business med varandra. Man accepterar varandra. Det är inga konflikter. De lever i peace. Side by side. Och integrera det genom business och dagligt liv.
A question though, like these Iranian Somalis or Somali Iranians, if they would move to Iran, what is their... Would they be able to... Do they speak just like Persian, perfectly as Iranians do, and like have the same...
Det vet jag inte. Det kunde inte jag utröna, för de jag har pratat med, de vet ju inte hur liksom riktig persiska ska låta. Så de kan ju kommunicera med varandra. Det är inga problem. Men sen har de sitt eget språk också. Samtidigt som det finns så här sångare som är persisk-somalier, som är kända i hela Somalia, som native somalis också lyssnar på. En av deras kändaste sångare, typ, han är persisk-somalier eller iranier-somalier.
And they speak, what was the language that Somali speak?
Jag har glömt. Is it Somali? Jag tror det heter Somali, jag tror det. Ja.
They speak Somali, like fluently then, I guess.
Ja, de sjunger ju på Somali och blir rikskändisar i Somalia. Så det spelas på radio, det är inga konstigheter.
But is this what will happen in Sweden then?
Det är det jag ville komma till. Det är att vi kan inte utgå ifrån att det är någon sorts naturlag att till slut så blir alla assimilerade. Det måste vara någonting som gör att en assimilationsprocess sätter igång. Så någonting måste leda till att ena cellen sväljer den andra.
Mm.
Men det behöver inte vara så. De flesta exempel skulle jag säga att det är flera olika, inte celler, superorganismer, socionter, som lever side by side. Och så har det bildats någon sorts jämvikt, någon sorts balans mellan dem. Där de inte har ihjäl varandra. De lever side by side, de har trade med varandra, de utbyter information och varor och tjänster. Utan att nödvändigtvis ena superorganismen sväljer upp den andra. Typ perserna i Somalia.
Mm.
Eller i USA, där du har massa olika folkgrupper. Det finns överlapp mellan dem. Och de kan kommunicera med varandra med språk, men identiteterna är bibehållna i stor grad.
I think the US is like there is this thing of the theory of US exceptionalism. I really believe in it. That is, it's a very unique case because it's a very new country. It's like it's just an immigrant country. They don't have the same kind of like identity based on ethnicity, like most countries in Europe do, or all countries in Europe do. So it's much easier to be an immigrant, I would say, in the US than in Europe.
Ja, för där har ju de olika, vad ska vi säga, när USA inte hade, när européerna åkte dit, då var det ju olika europeiska socionter som åker dit. Men nu över, vad är det nu, 200 år. De har ju interagerat med varandra så mycket och så länge och har ett gemensamt språk. Som gör att de här små superorganismerna tillsammans har bildat en till superorganism, en nivå högre. Är du med?
Right.
Samtidigt som du fortfarande kan urskilja de mindre superorganismerna ifrån varandra. Från den här superorganismen.
Ja.
Och frågan är om Sverige till slut inte kommer gå i samma riktning.
Tror inte det.
Inte med lika många olika socianter eller superorganismer. Men jag ser inte varför vissa grupper i Sverige överhuvudtaget kommer bli försvenskade. Jag tror vi måste acceptera att det kan vara ett möjligt utfall. Inte för alla som har kommit hit. Och låt oss kalla det för... Och sen har du de som är identitetslösa. Där de av olika familjeförhållanden, sitt bagage de har med sig hemifrån, har gjort att kidsen får inte med sig sin hemmakultur, så de blir halvt identitetslösa och så hamnar de emellan två olika identiteter. Och de tillsammans håller på att bilda någon sorts ny identitet. Det var ju det du var inne på. Låt oss kalla det för sociontogenes. Det är en ny superorganism som håller på att bildas mellan de här. Att de på sikt kommer bli en egen identitet. Det är inte jättekonstigt som jag ser det.
Okay, so what we're saying really that there is like three kinds of scenarios or categories. One, full assimilation, that you basically assimilate into organism totally and like forego any kind of previous cultural identity or baggage that you had.
Och det tar fortfarande flera generationer.
Yes, correct? Yes.
Minst en. Mer.
More. That's one. Another one is some kind of like pluralism in a sense, like, you know, different groups living side by side, but also have integrated in this society. So the integration model. But then there is a third one, I would say. This is what happens when your cultural identity is incompatible with the organism, that the organism is basically repelling you.
Yes.
You're not able to function in
yes.
it. And this is what we have now. And I'm not so sure. So, like, with the Iranians, they had, like, the integration / assimilation way because they have functioned within that organism.
Mm-hmm.
There are other groups that are obviously not really functioning for some reason or the other.
Menar du då grupper som har en egen identitet eller menar du den här nybildade socianten som håller på att formas? Eller båda och egentligen?
Båda och.
Ja.
If we take like maybe, let's say, big portions of people who came from the Middle East and Somalia, they have not been able to really integrate or assimilate in the Swedish organism.
Yes. Och då är det av två anledningar generellt, mm. korrekt? Ena är att du har en så stark identitet med dig som du behåller.
Mm.
Och du aktivt tar avstånd
exactly.
från den svenska
yes.
superorganismen eller vad vi ska kalla det.
Yes.
Och sen har du de som är in-betweens. De har ingen stark egen identitet.
The kids you mean, or?
Till exempel.
Yes, exactly. So both first and second generation, we can say, have not been able to function properly within this Swedish organism. Or in this Swedish organism. And in that sense, there is more pressure on this identity to go away because it's not functioning in this organism, this system.
Yes.
So I don't see how, if there is this pressure, these identities will manage to survive and thrive.
Yes.
Do you understand what I mean? So in that sense, I don't really see how we can preserve a strong Middle Eastern or a strong Somali identity and to thrive within the Swedish organism.
Så är det. Och då, om jag ska vara krass, det kommer leda till, oavsett om man vill eller inte, det är att om du tar, ge mig någon identity som exempel, som är här men som är stark, som har med sig sin hemmakultur och behåller den starkt. Kan du ge mig något sånt exempel?
You can say Arabs for example or something.
Sure. Ta någon klan som finns i Sverige. En klan som är jättestark, de är stora, de har mer eller mindre tagit över vissa områden i Göteborg till exempel, right?
Right.
Då är en sån klan. Okej. Okay. Bevisligen så funkar inte de tillsammans med det svenska. För sättet de upprätthåller sig, det är med hjälp av korruption, mutor, knarkhandel och våldsamma, våld egentligen. Right? Så de funkar inte. Det är en clash mellan dem och det svenska. Vad som behöver hända då, det är att den superorganismen, eller socianten, den här klanen, mellanösterska klanen, vi ser bara klanen, den kommer behöva genomgå en celldelning. Genom att det kommer ju sättas externt tryck på den här superorganismen. Till exempel att svenska majoritetssamhället går skithårt mot hederskultur, säger vi. Börjar instifta lagar, instiftar massa system där varje gång du går till vårdcentralen i skolan, man trackar och monitorerar vilka som kanske utsätts för hederskultur. Då sätter du en press på den här klanen, korrekt? Om pressen är tillräckligt stark, då kommer du få klanen att börja krackelera. Den kommer bli instabil. Och till slut kommer du få två falanger i den här klanen. Den ena klanen vill röra sig mer åt det svenska hållet för att slippa det här trycket. Och så har du en annan falang som bara starkt står kvar vid vad den alltid har gjort. Då får du en celldelning mellan dem. Sen är frågan vilken av de här två nya cellerna som kommer klara sig.
But this is already what's happening.
Är det?
Yeah, I would say. Because if you look at whatever group, I'm generalizing when I say Arabs, but like there are those who want to be more Swedish, so to speak. who don't want to live according to religion or honor culture and these things, and they want to move towards the Swedish way. And then you have others who want to who move more towards, like, I don't know, Salafism or religiosity or and conservatism, traditionalism. And this is happening right now.
Och då blir det schism inuti den folkgruppen.
Yeah, of course.
Så det blir familjefejder och yes. relationer som bryts sönder. Och...
Yes, and also becomes like some kind of, like almost two cultures, subcultures developing, and with pull and push forces of their own also.
Mm-hmm.
So, like if you, for example, if that one group will start to thrive more than the other, of course it will act as a pull factor towards people from the other group. Mm-hmm. Let's say, whatever, like women who want to be more free, for example, they would look more towards the secular or more Swedish Arabs and want to be pulled over to that direction.
Yes.
And so on. And this is what's happening. But the problem is, though, that in Sweden, things don't happen organically because there is too many subsidies. So let's say if we did, imagine, in a sense, if we didn't have social welfare system and like the pressure on that incompatible group would have been way higher.
Yes.
Like it would have been an existential pressure. Like I will not be able to eat now. Like I'm not able to integrate or assimilate myself into this organism and I'm getting no nutrition.
Yes.
But exact now, so. Like they can, you know, be at home and get nutrition.
Exakt så. Och jag tror det är det som är vägvalet som Sverige måste bestämma sig för. Att ett... Är vi okej med att vissa folkgrupper, och jag kommer insistera med att kalla det för socianter, för det blir mycket tydligare då, att de kommer hit och så lever de sida vid sida med oss, utan att behöva nödvändigtvis bli som oss. Är vi okej med det? Det är första frågan vi måste ställa oss. Och den andra är, vad gör vi med dem som vi inte kan fungera sida vid sida med, som redan är här? Så om vi tar till exempel indier som kommer hit och som förankrar sig här och stannar kvar och börjar jobba och så får de barn och barnen går i skolan här och så vidare. Om de behåller sin kultur fortfarande starkt och har kvar den utan att bli helt försvenskade, är det ett problem för Sverige? Jag tycker inte det.
It depends on what kind of culture also. Like if they have the caste system, for example, this has already started to cause problems in Silicon Valley.
Okay, fair enough. Men okay, vilka sorters problem, by the way?
It's like I was listening to some BBC report on this recently. It seems that some Indians still want to maintain the caste system in India. You know how the caste system works. And this is causing, like, of course, this is a shock for people who live there. And they started to, like, look into introducing some kind of rules against caste system adoption.
Det där var jag med om på mitt labb. För det var jättemånga indier.
Är det sant?
Ja. När jag doktorerade, det var jättemånga indier som var där. Och jag märkte efter ett tag att vissa av indierna tittar inte på de andra indierna när de kommer in i fikarummet, lunchrummet. De säger inte hej till dem. De tittar dem inte i ögonen när de pratar. Och sen kunde jag se en tydlig, det är så jävla klyschigt, hudfärgen korrelerade med vem som hälsar på vem. Ju ljusare hy du hade, desto mer betedde du dig nedlåtande och ignorerande mot de som var lite mörkare.
Right.
Och jag hängde ju med flera av dem från olika kast som jag till slut fattade att det här handlar om. För vi hade olika projekt ihop. Sen frågade jag en gång, så här, varför pratar ni aldrig med varandra? Han bara, men vi är från olika kast. Liksom, jag är ett lägre kast än han, så jag talar till honom när han har talat till mig. Det är så det funkar, och så är det.
Men det är en vidrig system.
Det är vidrigt, men låt mig vara krass.
Well, the thing is, it doesn't stop at like not talking to each other. There's like a lot of like very extreme discrimination.
Ja, ja, de får inte gifta sig med varandra, de får inte, deras barn får inte leka med varandra. Det kan vara på den nivån. Ja, ja.
Mm.
Men kommer det destabilisera Sverige på något sätt? Att det är så? Är det en prioritet?
I think it could be. Another thing also we have to, because this is rather complex, like another thing that you have to look into when you're considering this, you have to consider it as an equation. The more foreign the culture is, the less of the people from this culture it should be. So, for example, if you are going to take 1 million Norwegians, that means you can only take 10 Somalis.
Mm-hmm.
So if you start to take, I don't know, if you took 1 million Indians who have the caste system, of course it would be a big problem. Yeah. But if you have a small minority, well, still in the long run, I think it would be a problem because this caste system would cause friction.
Ja, hade det varit 1 miljon, det är bara en fråga om tid innan någon av dem kommer vilja bli politiskt aktiv för att driva de här frågorna. Ja, det kan bli en shit show ganska snabbt.
Yes.
Men det jag vill komma till det är att du måste identifiera, okay, vilka socionter som är här nu är en potentiell konfliktyta med svensk stabilitet, är du med?
Mm.
Då måste man gå in som den majoritetssuperorganismen som svenskar är just nu i alla fall och destabilisera den stocionten. Det är det du måste göra. Du behöver tvinga fram en celldelning hos dem.
Mm.
Till exempel genom att jättestarkt gå emot hederskultur. För du vet att mycket av den socionten hålls samman tack vare hederskulturen. Så går du på den punkten, då börjar den här superorganismen krackelera. Och så får du en celldelning. Och så förhoppningsvis kommer de som anammar det som är mer västerländskt att klara sig bättre. Det är ena. Och som du säger, skattesystemen och bidragssystemen vi har. Hade inte de funnits, då hade ju många av de här socionterna som kommit hit krackelerat direkt från början. Och inte klarat sig en enda sekund här.
Exactly.
Medans dra in bidrag och sånt, det hade inte påverkat de indiska folkgrupperna som kom hit.
Because they are working, I mean.
För de flesta kommer hit i yrkessyfte. Så bidrag är inte en issue för dem. Så det kommer inte få dem att krackelera. Om nu kastsystemet skulle bli ett problem i Sverige, är du med?
Yeah, well the system in itself actually, this whole thing like... migration organically would have been way less of a problem if it was not subsidized.
Yeah.
Because the majority of the people would not have come to Sweden to begin with. If like they are not able to get like bidrag and housing and so on. So in that sense you would have only had organic migration of people who either fit into society or they think that they would fit into society.
Yes.
And try to.
Yes.
Yeah.
Men det hade ju fortfarande inte hindrat jättemånga indier att hamna i Sverige till slut.
No.
Eller hur?
No.
Som där kastsystemet kanske blir ett problem om 50 år.
Depends on how much there is need for Indian labor force in Sweden, I guess.
Ja, men förr eller senare så kommer det ske någon sorts utveckling som kräver en viss kompetens som ett land inte kommer kunna producera. Det är inte mer annorlunda än att, vad vet jag, när kärnkraft uppfanns. Vissa har uran, vissa har inte det. Då kommer du behöva börja trada.
Right.
För att få hit mer uran, right?
Ja.
Det blir samma sak med kompetens. När en sektor boomar och Sverige har en potential att bli en del av boomen. Och kompetensen finns inte. Det är ju som uran. Du måste få hit det på något sätt.
Yeah, of course.
Eller hur?
Ja.
Och så du kommer aldrig komma undan att det kommer komma andra kulturer. Såvida du inte isolerar dig.
Yeah,
så just, kan vi inte ha det heller.
It's just that I know if the competence is really doesn't exist in Sweden really. Or because there is another...
IT till exempel. IT är ett jättebra exempel.
There is
det är
shortage.
Brist på riktigt grymma programmerare i det här landet. Okay. Det är därför om du tittar på många av tech-startupsen som det har gått bra för. jättemycket utländsk arbetskraft.
Maybe AI will help with that eventually.
Det har det ju gjort, för mycket kodning är ju bara monkey work. Det kan outsourca till maskin.
Yeah, but you know, actually, this is not as much of a threat, I think, because part of the illiberal labor market in Sweden, like, let's say, if you had totally free labor market, then you can say, well, you can come to Sweden, but I will pay you, I don't know, 10,000 crowns a month. Then a lot of people from maybe India and so on would have come also to Sweden.
Vad om de fick jättelåg lön?
Yes. Not necessarily to work in IT, but like generally speaking. Like from country, you would import cheap labor force. But then again, this is not very needed right now either.
Nej, jag fattar vad du menar. Mm. Så om jag ska smälla upp en hamburgerrestaurang och inte vill betala folk svensk minimilön, jag kan inte ta hit massa, jag vet inte, från ett annat land och betala dem halva lönen.
Mm.
Så det problemet löser sig själv på vissa sätt.
So I don't really see that kind of mass migration happening. But I understand your point though. Mm. But what should happen then with the, like, because I don't see, or actually, you know what? It's also possible. It's also possible that people in Sweden could get so tired at some point that they decided to like push hard. So for example, let's
think of El Salvador style.
No, or like to totally strypa bidraget till exempel.
Jaha.
Det är möjligt.
Ja, alltså,
eller?
Det finns ju en gräns när folk inte kan vara solidariska längre.
Mm.
Det är när deras egen familj får genomlida eller konsekvenserna för vad Sverige har gjort.
Mm.
Men det är därför jag menar att jag tror, det är jävligt viktigt att vi nu erkänner vad det är vi har att göra med egentligen. Du har olika kroppar som håller på att konkurrera om samma resurser och samma geografi.
And some of them without identity.
Exakt.
Or with a new identity in a sense.
Ja, men det är det som alltid organiskt sker.
Mm.
Är du identitetslös, du kommer alltid hitta en flock.
Right.
Eller du kommer försöka hitta en flock. Och nu har vi skitmånga som har hittat det. Och vi behöver inte ens ta gängkriminella som är extremfallet. Ta random människa som växer upp i orten, som inte alls är kriminell. Bara den här sociolekten de har anammat, sättet de pratar svenska på. Bara det skapar ju en sorts schism.
Yeah.
Mot andra.
But I was meaning this group.
Okay.
Not just gang criminals. Yeah.
Men hur mycket av deras, utöver språket, för de kan ju fortfarande, vi kan ju kommunicera med varandra, vi fattar ju vad vi säger. Men hur mycket av deras grundkultur skiljer sig från svensk kultur?
It's actually a very good question. But it's also interesting to see whether they see themselves as Swedes or not. I think in a sense, because this is, there's so many factors about many factors that control or like contribute to whether you're integrating to the system or not. The only way to see is actually to have an empirical approach to see if they are able to succeed in their school, get a proper education that makes them qualified for the labor market, be able to follow the law and all that. And I'm not even sure if there's like very specific statistics that shows how the people in the suburbs are doing exactly on all these fronts, or is there, or maybe there is.
Jag tänker på skolbetyg till exempel. Alltså även om du tar de sämsta skolorna i förorterna, det är fortfarande, säg att 50% av de som går igenom den skolan, statistiken är säkert högre, jag har inte det i huvudet. De har fullgoda betyg. Många av dem pluggar på universitetet. Men de har anammat den här nya sorts identiteten som håller på att formas.
Well, no, I actually just remembered. They were talking actually about how many of these kids in these schools are not getting qualified for till gymnasiet längre.
Ja, det är väl 30% eller någonting
sånt. It was like much higher than in other areas.
Ja. Ja, men de som gör det, om vi tar hela gruppen som klarar sig vidare till gymnasiet och som klarar sig vidare till universitetet, skitmånga av dem fortfarande har anammat den här nya identiteten. Där de pratar svenska på ett annat sätt. De beter sig lite annorlunda än en så kallad traditionell svensk. Är du med?
I wonder if it correlates as well. Like, I wonder if the most successful people in this group don't have this identity.
Det är det jag tror inte är fallet. Jag tror de har den identiteten.
Varför tror du det?
Ja, men för att jag ser, om jag, till exempel när jag doktorerade på universitetet, den kurs jag undervisade mest i, det var apotekarprogrammet. Det var jättemycket invandrare, första och andra generationens, som gick det programmet. För du vet, Mellanöstern, en vit rock, jobba med läkemedel, det är fint. Så det var jättemycket irakier, kurder, afghaner, det var en mix, mycket Mellanöstern i den gruppen. Som hade den här orten, antingen som var de första generationens invandrare, det är såklart du bryter då.
Mm.
Men det var jättemånga som inte var första generationens invandrare, som är uppvuxna i Sverige, men som pratar orten svenska till exempel. Och redan där blir det ju en distansering
right.
från majoritetssamhället.
But I wonder maybe it's also if it's more diluted identity. That maybe the people who are lower in hierarchy, on the success hierarchy, so to speak, have a stronger orten identitet. And like the people who are maybe at the top of the success hierarchy, and say, I don't know, engineers and like doctors and so on, they have less of this like, you know, orten.
Så tror jag det är. Så tror jag det är.
Yeah.
För att du har tagit dig upp till den nivån av hierarkin, det implikerar ju att du har tänkt några varv extra och fattat att jag måste ha en viss identitet för att kunna navigera det här landskapet.
Either understood that or for some reason or the other you just did not adopt that new identity.
Ja, kan jag ha fått det hemifrån?
Oh, or you just like were, because geographically we're still in Sweden. You could have gotten more interested in the larger society rather than just to focus on your neighborhood. And we're not interested in like orten identity.
Jag fick ju inte prata så när jag var liten.
Är det sant?
Ja. Uh-huh. Mina föräldrar märkte ju direkt, alltså när jag kom hem och började prata på ett visst sätt. De bara, vad är det där för? Varför pratar du så?
Right.
Jag förstår inte vad du säger. Vad är det för ord? Vart har du lärt dig det? Vem säger så? Så de var ju stenhårda.
Yeah, this is also another thing. Parents play like a huge role. At least when it comes to this experiment that we're having.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.